välkommen till en ekonomistas podcast. Det här är Pingis Hardenius.
Och det här är Isabella Löfgrip.
Idag ska vi prata om pengabråk. Eller Isabella, du kallar det för vardagstjafs eller...
Vardagsbetalningstjafs.
Okej. Vi kommer i alla fall att prata om de fem värsta pengabråken och hur man löser dem.
Precis, för det är ju sådana här klassiska vardagssituationer som man bråkar om. Och i och med att de tar så himla mycket tid och energi i relationen, så tänkte jag att vi tar upp de här vanligaste, berör dem och så tänker vi hur man kan lösa dem istället.
Ska vi, kan väl tacka våra fina bolag som lite sponsrar den här podden. Vi kan nämna Flattered, vårt skoföretag som kommit med nya höstfärger och finns hos NK, Nathalie Schutterman, Rizzo, Hotell Diplomat, Grand Hotel.
Och Löwengrip Care & Color som finns hos Nordic Feel.
Och Kronans apotek. Och det här är ju en ekonomistas podd. Det finns till exempel ett ekonomista erbjudande hos Nordic Feel från LCC, Löwengrip Care & Color. Men det hittas också på Kronans apotek.
Yes.
Kan inte du börja med att berätta lite sådär din ekonomistavecka, något som har hänt eller på ekonomiplanet?
Ja, men det är ganska stora beslut just nu. För att men dels så väntar vi nytt barn, så det vet vi att det blir en kostnad. Och sen så har Odd varit pappaledig ganska länge. Och sen så måste vi ha en ny bil nu. Idag så kör vi en Volvo V60. Vi har kört den 1,5 år. Det har varit Odds tjänstebil. Men nu så måste vi liksom ha en större bil. En jättebil.
Ja, jag föreslog ju släpvagn. Vi pratade om Audi Q7 och Q5 och BMW X5.
Så det är liksom det. Så vi står mellan Audi Q7, vi kollar på BMW X5, Jeep och Touareg och liksom alla stora bilar.
Och ni ska inte vara så här sportiga då, så ni kör två elcyklar med släpvagn?
Typ. Nej, vi är inte där. Vi är ingen miljöpartister.
Nej.
Så men det är liksom det vi gör. Och nästan alla bilar som vi tittar på nya, de kostar runt 700 000. Och då är det ofta smartast att ta och leasa det på mitt bolag. Men det blir så jäkla hög summa.
Varför ska ni köpa en ny bil då?
För att vår V60 kommer bli för liten för två barn. Och
men alltså måste ni köpa en ny bil? Alltså kan ni köpa en begagnad bil?
Alltså, vi kan köpa en begagnad bil. Men problemet är att förmånsvärdet är lika högt oavsett om det är gammalt eller nytt.
Aha.
Så, bara lyssna på det här. Det här är helt sjukt. Om vi ska ha en Audi Q7, vilket är vår drömbil just nu, då kostar det mitt bolag 27 000 kronor varje månad. Och det dras 5 000 kronor av min lön varje månad. Så det är liksom, det är för mycket pengar. Vi har liksom inte råd med det här. Det är inte värt det.
Eller får ni nästan flytta in i bilen om det skulle bli värt det. Och det, jag vet inte om det är så mysigt.
Ja, så vi funderar på att skita i alla lyxbilsplaner och typ köpa
husbil,
skåpbil istället.
Herregud. Alltså nu är det lite större problem än jag.
Ja, men berätta hur.
Ja, men jag har typ svettats över min K4.
Vad är K4?
Ja, precis. Nej, men det är en del av deklarationen. När jag skulle deklarera så skulle faktiskt låta vår redovisningsbyrå, Nordenhem redovisning, göra min deklaration.
Har du gjort den själv i alla år?
Yes, men vet du vad som hände i år? Att några dagar innan deklarationen så ska in, så säger Johan som har redovisningsbyrå. Nej, det här var ju i maj.
Jag tänkte.
Men då har mina papper inte kommit fram. Jag får ju panik, så jag tänker så här att jag skickar in deklarationen så att den inte blir försenad. Så får jag komplettera sen, för då visste jag att jag inte hade gjort rätt. Nej. Men jag ville i alla fall inte bli försenad, för det, jag tänkte det är bättre att komma in till. Sen 3 månader senare får jag ett brev från Skatteverket som säger att din deklaration är inte komplett, du måste komplettera. Samma dag kommer brevet med alla mina papper, alla mina underlag som skulle till Nordenhem redovisning. Bara, det här brevet hade levererats. Ah. Läskigt med så mycket viktiga papper. Så att jag har hållit på och svettats med den här redovisningen i helgen. Tills jag fick se att man kunde hitta alla de här uppgifterna. Det är liksom alla aktieförsäljningar. Och jag har bara suttit och sliter mitt hår för att få ihop det här. Så hittade jag en flik på min internetbank där man kunde se allting.
Och
jag spenderar så mycket tid på det här. Nej, men en kul grej som händer i veckan. Det är att jag ska träffa Erik Penser och Magnus Billing som är vd för Stockholmsbörsen. Och vi håller på att prata om hur man ska få framförallt tjejer och bli mer intresserade av entreprenörskap och finansmarknaden och aktier.
Kul.
Så det blir spännande. Det är i alla fall, det är lite roligare än K4 om man säger så.
Men när det gäller pengar och relationer, hur ofta bråkar du och Christer om pengar?
Jag tycker det är kul. Jag tror faktiskt aldrig har bråkat om pengar med någon. Jag måste vara jag måste vara så nördig. Det är nog det här att jag alltid tyckt pengar varit så kul. Och jag kan nog inte förstå att någon inte kan tycka det är kul. Vilket gör att jag tycker nog att det är en av de lättaste sakerna att prata om. som vad som helst. Mm. För däremot, det vi nog kan tjafsa om, men där jag totalt kan försöka byta samtalsämne, det är inredning. Mm. För jag är värdelös på inredning, jag tycker inte det är kul. Så där drar jag mig något enormt. Men om Christer säger så här, hur ska vi spara eller vilka aktier eller någonting, då tycker jag ju det är jättekul.
Men om ni då står inne på ICA och ska handla middag, så ni bråkar aldrig över vem som ska betala?
Nej. Men jag kan ju vara sådär ekonomisk och liksom säga, jag brukar skämta om att jag alltid brukar storhandla på landet, för jag vill att den ICA-butiken på Fårö ska vara kvar. Så då säger jag så här, ge mig din shoppinglista och ska åka till landet, det är helt knäppt. Nej, men jag tror att jag i alla relationer med kompisar och sådär, så försöker jag göra det här från början och prata om det, för att det inte ska bli bråk, så att man pratar om hur man ska ha det från början. Ungefär som att vi har varit noga med i våra bolag att skriva avtal och sådana saker, så att det där är avklarat. Sen har vi haft den här strukturen med att alla stora utgifter, där den som tar det skriver vem som tar utgiften och lägger den i en skål hemma och ska vi igenom det. Mm. Och sen så när vi gör avsättningar till vårt resesparkonto så här, kommer vi överens om hur mycket var och en ska betala in. Så vi pratar om det, ja men du vet om man säger så här, vad ska vi äta till middag ikväll? Mm. Det är ungefär på den avslappnade nivån.
Skönt.
Så det är jätteskönt. Vi liksom satt den tonen från början. Men jag vet att pengar och pengarbråk är ju vanligast orsaken till att man skiljer
precis,
sig.
Och vi kommer med en lista här snart. Mm. Men i vårt fall, Odd och jag, vi är väl duktiga liksom ekonomiskt. Men vi har väl absolut våra diskussioner.
Mm. Men händer det att ni fastnar så här på mataffären och vem ska betala?
Vi hade en gång så började vi tjafsa kring så här. Men nu har jag alltid tagit ICA, nu får du ta ICA. Mm. Och så sa nej, det har jag visst gjort. Och så har man liksom inte märkt vem som har betalat. Mm. Men det löste vi via att ha ett ICA-kort. Då har vi en kredit på 10 000 som vi alltid betalar av varje månad.
Men du berättade ju en gång när du hade varit på en dyr mataffär och sagt liksom, nej men jag vill inte betala allt där. Du hade handlat mat för, jag kommer inte ihåg, 12 eller 1800 kronor, så kände att vi kan likaväl gå ut och äta. Var Odd med då?
Nej,
då var jag
faktiskt singel. Nej, men det var att jag skulle shoppa till en dejt eller vad det var, så blev det för dyrt på Kajsa Varje, så gick jag därifrån. Nej, men om det gäller vardagsgrejer då, det som vi kan liksom så här tjafsa om är vår hund, hans kostnad och bilen. För Odd betalar bilen idag. Och det är för att han har körkort. Mm. Och han tycker att i och med att vi åker lika mycket så tycker han att jag ska betala halva.
Men hur ser hela er ekonomi ut? Gör ni så att alla era inkomster samlar ni liksom i en burk, skulle jag på säga? Men
nej,
igen.
Alltså vi har ju nästan samma inkomst varje månad. Mm. Så det vi gör är att vi räknar ihop alla räkningar varje månad. Mm. In på dem på räkningskontot, bara 50-50. Så det är väldigt enkelt. Och så har vi också varsitt sparande.
Ja.
Men just det här med bilen har jag tyckt att i och med att han har körkort och kör så får han betala. Jag förstår att det inte är rättvist. Men ändå. Och sen helt plötsligt då, i och med att jag köpte vår hund Christian innan vi blev tillsammans.
Ja.
Så har jag fått ta alla hans AG-försäkringar. Och nu är ju liksom Odd och Christian är mer kompisar än vad jag och Christian.
Ja, jag har hört att Christian tycker bättre om Odd.
Ja, då kan inte Odd stå för halva Christians kostnader då. Så att sånt där kan vi liksom småtjafsa om. Men det är inte så att det tar energi. Så att nej, jag skulle aldrig tillåta att vi bråkar om pengar. Det är liksom inte värt det.
Men har ni, nu när ni ska köpa en ny bil, då ska ni dela på den. Du ska ju ta körkort snart.
Ja, jag tror att det är smartast av oss att vi leasar den på mitt bolag.
Mm.
Och sen så det privata delen, den delar vi på.
Mm.
Så det är det. Nej, men tillbaka till den här listan då. Om vi, när vi har fem punkter, fem situationer. Här kommer situation nummer ett.
Mm.
Och det är det här klassiska, i slutet av månaden så säger man, vi har inga pengar.
Mm.
Det är ditt fel, eller det är mitt fel. Mm. Att man börjar bråka om att det finns inga pengar. Och det här är någonting som jag tror att väldigt många par känner varje månad. Och att man börjar bråka när den här situationen uppstår. Och det är ju inte så bra.
Nej, men det är ju ungefär som att man blir sur när man redan är vrålhungrig.
Ja.
Att det kan vara smidigt att liksom ha gått och handlat och försökt fixa middag några timmar innan man vet att man blir vrålhungrig. För varför det här händer är liksom skadan är redan skedd. Det är ungefär som att stå och skrika så här, hur kunde det här glaset gå sönder? Varför uppstår det? För att man är stressad och så börjar man bråka liksom när skadan redan är skedd. Jag tycker det viktiga där är att man måste, alltså det är så trist kanske att säga det här, men prata om det långt, långt tidigare innan det hänt. För då är man glad, man kanske sitter och gör något mysigt och då försöker man ta upp det. Precis som när man är på gott humör måndag morgon så ringer man det här jobbigaste samtalet på hela veckan när man är på bäst humör. För då kommer det bli minst jobbigt än om man sparar det till liksom fredag eftermiddag och blir tungt.
Och sen då när man sitter och gör räkningen och man känner att vi har inga pengar, vi får inte ihop det. Lägg en halvtimme till och gå igenom hur ska vi klara oss nästa månad. Så ni inte bara blunda för det och gör om samma problem och samma situation. Och att gå igenom kontoutdraget och ser, liksom, finns det små utgifter som är onödiga? Och börja inte beskylla varandra för att den ena har köpt någonting, utan det här är ert gemensamma problem om det är ert gemensamma hushåll. Och göra liksom en actionplan på hur man inte ska hamna där. Men det sista man kan göra är att beskylla varandra. För att sitter man i en situation där månaden är snart slut och det finns inga pengar, det är bådas ansvar. Även om den ena personen är den som kanske bränner mer pengar, så är det lika mycket upp till den andra att faktiskt sätta ner foten innan och att inte hamna där.
Men jag har varit i relationen när man har haft väldigt olika sätt att spendera. I tidigare poddar så jag kanske berättat just det här, att jag kan vara lite väl snål mot mig själv och jag älskar att spara. Och det är klart att alla jag umgås med inte likadana. Och då tror jag det är jätteviktigt när man har olika sätt att vilja spendera i en relation, och man kanske ändå älskar varandra och får det funka, det är att inte ha hela ekonomin tillsammans, utan det mest nödvändiga. Som du och Odd, till exempel, ja, de gemensamma räkningarna, de delar man på ett rättvist sätt. Och det som man måste dela på. Men försök att dela upp resten. Så är man en jättesparsam person och lever med en slösa person, dela upp så mycket ni kan. Så att man känner att man inte blir fråntagen sin frihet. Vill man spara jättemycket så att man får spara. Och vill man slösa och leva som en dagslända, att man får göra det. För problemet handlar ju om att om den andra försöker bestämma för mycket över en, så går det ju på relationer. För det handlar om hur man vill leva sitt liv. Så man tillåts det i så hög grad det går.
Men jag kollar ofta på Lyxfällan, eller varje gång det går. Och det som liksom är märkligt inför varje program och person är att de aldrig har koll på att de går minus varje månad. Att de har liksom ingen koll på exakta utgifterna och inkomsterna. Och det är väl det, jag tror att personer som par som hamnar i en situation att de inte har några pengar, jag tror att det är där de måste börja. Och titta på så enkla saker. Att vi har ju för inkomst tillsammans och hur mycket jag drar iväg varje månad. Och Har man det här svart på vitt på ett papper, att vi kanske ligger 3000 minus varje månad, då är det mycket lättare också att göra bättre prioriteringar. Att säga såhär, nej, vi kanske inte ska gå ut och ta den här ölen på eftermiddagen eller after worken, eller har man ett barn som vill börja på en ny aktivitet. Att man, liksom, att man är duktig på att säga nej. För mitten i månaden, det femte, så är det väldigt svårt att se långsiktigt. Alltså man är så i allting. Så sätt en plan, hur mycket har vi att röra oss med varje dag?
Och varje vecka eller någonting sånt. Jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet eller något sånt där. Jag är alltid ekonomiskt intresserad. Så föreslog jag mina föräldrar att men vi kanske skulle spendera mindre pengar på mat. Hela familjen. Och vi skulle göra ett test om vi istället skulle börja så här, storhandla, som det heter. Så jag började spara kvittorna hemma och jämföra med hur det hade sett ut tidigare. Vi kom fram till att det var inte så bra. För då åkte jag och pappa iväg och storhandla. Och det ledde till att vi köpte för mycket istället för allting. Vi köpte liksom tre olika sorters kex och allt vad det var. Så vi gick tillbaka till att det var nog bättre att handla på den lokala matbutiken. För det fick faktiskt ner våra kostnader. Men jag satt då och jämförde kvitton. Och då kan man ju göra det, spara dem. Det finns ju massa appar för det här idag, typ spara kvittot eller någonting. Så man kan faktiskt kolla vad man spenderar. Och då är det väl också ett tips, vänta inte till sista dagarna i månaden. Utan stämma av det här varje vecka.
Men precis, och inse det, att säga att vi har inga pengar kvar i slutet, att det är bådas misslyckanden oavsett hur båda spenderar.
Sen kan man ju också göra så att man för över pengar, för mat är kanske det viktigaste. Så att det på autogiro varje månad går till hyran, andra viktiga räkningar som ska betalas, och att det varje månad finns pengar på ett matkonto, kanske något kundkort eller någonting. Så att det inte händer.
Ja, situation nummer två är att den ena tjänar mer än den andra.
Och då känner kanske den ena att den får betala för mycket, och det kan slå över på att den som tjänar mindre känner att den får göra massa obetalda saker för att kompensera.
Det här är jättevanligt.
Har du varit med om det någon gång?
Ja, jag har väl oftast varit den som har tjänat mer i relationer. Och det blir en omaktbalans. Det är jobbigt för den som inte har samma inkomst, och det är jobbigt för att behöva betala. Jag tror att det är till och med jobbigare för den som inte har lika mycket pengar. Men det vi menar om här är att det här är ju en känsla av irritation som man går runt och bär hela tiden. Att man kanske inte mäktar med, eller att den andra spenderar för mycket och man inte har inte råd att följa med. Den som har pengar kanske blir irriterad att den andra personen inte försöker. Så det här är någonting då som man måste hitta ett sätt att lösa i vardagen. Och vi pratar väldigt mycket om det här att betala procentuellt. Och det är liksom, jag tror att det är ett bra sätt att göra det på, så man känner att det blir rättvist. Och kan inte du dra det en gång till, hur man ska tänka när man ska betala så?
Nej, men det är ju för som att man jämför hur stor del. Så att om jag får in 10 000 kronor i månaden, och min respektive får 20 000 så har vi ju 30 000 gemensamt, så att man slår ihop dem. Och det innebär att av de 30 000 så tillför jag en tredjedel och den andra två tredjedelar. Och då delar man så att jag betalar alltid en tredjedel och den andra två tredjedelar. Och då blir det rättvist och jämnt. Jag tror också det är viktigt att tänka på i det fallet varför man tjänar olika. Ibland kan det ju vara så, som det kanske oftast är för kvinnor, att en kvinna jobbar deltid för att hämta barnen eller sånt där. Men det är också viktigt att det kan ju vara så att en tjänar mindre för att den vill göra sin dröm eller hålla på med någonting som är mindre. Men i det fallet att någon tjänar mindre för att till exempel ta hand om barn eller en hund eller någonting annat, då är det jätteviktigt att kompensera för det. För vad som händer i många fall är ju att jobbar man mindre så blir det mindre avsättningar till exempel pension. Och det tråkiga som händer många, eftersom ungefär 50% av alla som gifter sig tyvärr skiljer sig, det är att 10-20 år senare, när man eventuellt bryter upp en relation, då spelar de här obetalda timmarna ingen roll i form av pengar när det väl gäller. Och det kan innebära, och tyvärr är väl oftast kvinnor som går ner på deltid för att ta hand om barnen, att ska det vara schysst och rättvist så ska man ta upp de här delarna. Så att är det en som jobbar mer för att den får möjlighet till det, inte för att det har krävts att det blir så. Man kanske tycker att det är bättre att en jobbar mindre och så har vi inte hjälp med barnen eller någonting. Så börja kompensera för det också på ett sparkonto. Så att den som går ner i tid, att den andra justerar det med någon form av pensionsinsättning eller någonting, vad man går miste mot jämfört med deltid. För det här blir mycket pengar och det blir en väldigt tråkig sits vid en eventuellt skilsmässa. Så ta upp den biten också, för det är så här osynliga pengar som inte syns.
Och sen en annan situation, och det är när man har en ganska lika lön, men sen bestämmer sig den ena för att man ska satsa på sin karriär. Att man kanske går tillbaka till skolbänken och man ska skola om sig, man vill göra något annat. Man kanske vill driva eget, man ska satsa på något konstnärligt. Och det är också så här en investering. Och jag tror att det är jätteviktigt i en relation att man låter varandra få utvecklas. Har man varit på Gröna Lund så vet man trappan upp mot Lustiga huset. Och det är en ganska bra jämförelse att man måste liksom hjälpa varandra och, som i relation att liksom ta nästa steg. Men det blir ansträngt i en relation om intäkter plötsligt går ner.
Men det hände en kollega till mig. Han hade varit gift med en tjej som hade läst, jag tror det var till sjuksköterska eller något. Och när hon blev färdig, han hade försörjt henne under den här perioden mer eller mindre, så vill hon skiljas. Och han kände sig superlurad, och det förstår jag. För han kände liksom, nu behöver du inte min support längre, nu sticker du. Så att han kände sig både pengalurad och var förstås kärleksförkrossad också.
Ja, tufft.
Och då tänker jag också sådär, hur ska man tänka under det här? Att, hur skulle du tänka om Odd sa såhär, nu vill jag börja plugga igen. Nu ska jag läsa till läkare här i 5 år.
Men, ja, vill man leva tillsammans så har man ju ingen val. Så man måste ju bara liksom ta steg tillbaka och se att okej, hur ska vi få ihop det här? Måste vi ha bil under den här perioden? Måste vi resa? Att liksom göra en plan för att få det här att funka. Det viktigaste är att man har två lyckliga personer. Att om den ena personen vaknar och har ont i magen för sitt jobb som man ska gå till varje dag, det kommer påverka relationen också. Så jag tycker att man aldrig får vara missunnsam mot den andras liksom vilja och idéer och starta saker och ting.
Ja, det är så viktigt hela tiden att återkomma, prata med varandra.
Ja, men det är det.
Och inte känna så här att det är fult eller trist att prata om pengar. För det hänger så himla mycket ihop med hur man mår och livsmål och den biten. Så att se till att det är jämnt. Oavsett om det handlar om att man gör saker hemma för att kompensera. Så räkna ut vad de här obetalda timmarna är. Och den som tjänar mer ska betala relativt sett lika mycket som den andra. Så tjänar man 2/3 av den gemensamma inkomsten, så betalar man 2/3 av räkningarna. Så att det blir schysst. Vad har vi mer då?
Ja, punkt nummer 3. Och det är det här med dyra hobbies. Och nu måste jag liksom vara lite krass och säga att inte det här är ganska manligt. Att pappan eller mannen i relationen är den som har dyra hobbies. Att det är golfklubbor och det är teknik.
Jo, och sen kan det ju säkert också vara kanske om man har barn, att något av barnen har en dyr hobby. Medan ett barn har en mindre dyr hobby, och hur kompenserar man då kanske det mellan barnen?
Precis.
Det kan ju vara jättestor skillnad. Jag tänkte också på det här med att, du vet, när vi har föreläst så brukar vi ta upp vad män och kvinnor har för skulder. Mm. Då är det vanligaste skulderna som kvinnor får är ju shoppingskulder. Yeah. Och de vanligaste skulderna som män får är ju spel. Jag lyssnar på en ljudbok nu som handlar om en polis som har spenderat eller bränt upp hela familjebesparingarna på typ 1 miljon.
Mm.
Och den, det kan jag ju tänka mig. Vad skulle hända om man kom hem och så liksom min man Christer bara, nej men jag har suttit och spelat online-poker på nätterna.
Och det är en sak om man är med på, alltså,
nu gör han inte det.
Men det är ju bara att titta på, vad heter han, Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna.
Just
han satt ju med sin liksom fru, ja, och spelade 50 000 på en kväll. Det är ju galet. Men då återigen, där de två. Jag hoppas att de har koll på sin ekonomi.
De verkar ju jättekul.
Ja, men då, det är deras hobby på kvällen.
Ja, precis.
Men så här är det. Är det ju, skapar en irritation att den ena köper dyra golfklubbor och sen har man inga utrymme för att den andra vill göra saker och ting. Det är klart att det blir inte rättvist. Men man också frågar sig, hur hamnar man där? Är man i en situation där man inte har gemensam ekonomi, att man faktiskt har egna sparade pengar, då får man bränna dem vad man vill, tycker jag. Oavsett om det är att köpa glossiga magasin varje månad eller köpa snus eller vad det nu skulle kunna vara. Så jag tror att man måste se på lite grann att hur mycket påverkar hobbyn den gemensamma ekonomin. Blir det så att den ena parten inte har råd till att betala vissa räkningar eller gör det ni brukar göra, men då är det väl lite i riskzonen, för då får man prata med personen. Men är det så att den här personen liksom blir glad och lycklig och svävar på mål för att det är så roligt att få spela innebandy varje vecka eller vad det nu skulle kunna vara, men då är det väl värt det.
Mm. Det tycker jag också. Men det är ju jätteviktigt att den personen som känner att de inte har några hobbies alls eller inga dyra hobbies, att man sätter en gräns där också. Så att man inte dras med och typ ska åka med på, vi säger, en dyr skidresa fast man egentligen inte gillar att åka skidor eller någonting sånt. Så det är lite upp åt det. Man måste prata om det och liksom bestämma att det här är faktiskt din hobby. Jag kan inte hålla på att finansiera den.
Nej.
Och även om jag inte gör något motsvarande, då kanske jag sätter in det på ett eget sparkonto för min framtida hobby. Mm. Eller något sånt där. Nummer 5 eller? Ska vi gå till den?
Det blir 4. Det blir vardagsbetalningstjafs.
Aha, vardagsbetalningstjafs. Typ det längsta ordet.
Ja. Mm. Men det är just de här små gnabben varje dag.
Mm.
Just, och det kan verkligen vara så här att man ska parkera. Och så är det, vems kort ska vi betala med? Så det var jag som drog 20 spänn sist. Nej, men nu är det din tur.
Mm.
Eller man står inne på ICA eller man ska gå på bio. De här små summorna hela tiden. Och det är skittråkigt och det tar mycket energi.
Men handlar inte det där ibland om man också har hittat rätt? Nu får jag nästan ursäkta att jag säger så. Mm. Men jag har aldrig några problem med till exempel mina nära vänner. Att till exempel man bjuder varannan gång och såna här saker. Eller som med mina föräldrar. Det, liksom, det här med att det jämnar ut sig låter löjligt. Men jag tycker att har man en form av känsla om bra relation med någon, så ska det där inte behöva ske.
Nej, då håller jag med. Men jag tror att många generösa personer som tänker så som du gör, kanske stöter på av såna här människor som inte är så tillbaka. De som verkligen skriver i svart bok upp varenda krona som man liksom bjuder på.
Men då måste man ju nästan, för att bli lycklig med en sån person, måste man ju nästan vara likadan själv för att den relationen ska bli lycklig också. Så det hänger lite också ihop med personen.
Och jag hade ju sånt kompispar för några år sedan. De hade ju på riktigt en varsin svart bok som var svart. Och där skrev de upp sådär att nu hade jag tagit en kopp kaffe mer. Nu köpte jag en pigelin till dig.
Ja.
Så det stod liksom 15 kronor, 6 kronor i den här. Och sen så efter det så tittar de varje månad och sen förde man över. Så
men de var väl lyckliga med det också?
Ja!
Och det tror jag vissa är liksom. Här har du 20 kronor och så här. Men då är det bra. Det tror jag skillnaden är om den ena känner så och den andra inte är så.
Mm.
Men då tror jag, då måste man ju typ skaffa ett gemensamt kort. Det tycker jag är skönt som på bolaget att vi har alla företagskort och då blir det så här, en betalar men man vet att det är ur samma pott liksom.
Ja,
så det är inte så här att fick hon betala nu eller hit och dit.
Ja. Men är man ett sånt par som det alltid uppstår sådana situationer, då är väl det en jättebra lösning att ha ett gemensamt så kort för vardagsutgifter som sen går igenom varje månad.
Men det var ungefär som när vi skrev vår bok Ekonomista, det här med att jag kommer ihåg det relationskapitlet när vi skrev liksom, i början av relationen så svävar man på mål och allt är så fantastiskt. Och sen några veckor eller månader senare så typ snubblar man över hans eller hennes grejer och liksom,
man snus överallt.
Det är typ disk och allt sånt där. Och det är ju återigen så här som typ måndag morgon man är pigg och fräsch att liksom prata om så här, hur vill man ha sin ekonomi och prata så här, hur ska vi dela på ekonomin innan man flyttar ihop så att man liksom inte har flyttat in sin soffa och sen står man där och bara
Och just samma sak det här att prata inte ekonomi 10 på kvällen, ni är liksom sena med räkningarna, ni är trötta, ni vill gå och lägga er, ni låter äcklig middag tillsammans. Nej men det är liksom, det är klart att det är båda för tjafs, alltså vi vill bara hemskt ta upp det i rätt situation. Det är jätteviktigt när man väljer sina strider också.
Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Ja.
Och sen just att det är alltid bådas ansvar. Mm. Alltså lever man som sambo i en relation så är det bådas ansvar. Mm. Man kan aldrig skylla på någon.
Ja, men sätt in en tid i agendan för att prata om det. Så vet båda liksom att ja, nu ska vi göra det här. Då vet man att då blir det av. Och så behöver man inte gå runt och ont i magen för att ta det där. Och försöka skjuta in det som du säger sent på kvällen precis innan man ska gå och lägga sig. Utan ta det måndag morgon eller lördag morgon kanske bättre. Man har sovit ut, mår bra, är glad. Och båda vet att man ska prata om det. För då slipper man tjafset. Intressant. Jag måste nästan så här, se om jag kan få till ett pengarbråk med någon gång. Se hur det är på riktigt. Okej, ska vi ta kanske sista här då?
Precis, och det är när man bråkar om sparandet.
Mm.
Och det tror jag också är väldigt vanligt. Mm. Att man har olika syn på sparande.
Men där tycker jag är intressant. För sparmål handlar jättemycket om vad man har för mål i livet. Det är ju återigen det här med att pengar är någonting som är en del av livet. Det handlar om hur man vill leva. Till exempel kanske det finns de som är lite mer den här dagsländetypen. Man känner att alla pengar man har som inte behöver gå till räkningar. De vill man spendera på härliga liksom ad hoc-resor, impulsköp, härliga middagar ute. Medan det finns de människor som älskar att äta nudlar 7 dagar i veckan för att istället kanske kunna ta en månadssemester till något härligt land och kunna dyka eller surfa eller allt vad man gillar. Så att där tycker jag det bästa är att knyta upp det på vad vill vi lägga våra pengar på? Hur vill vi leva? Och vad kostar det pengar? För det är där ofta det blir clinch, är det inte?
Jo, det är det, absolut. Och sen också, återigen, om man ska ha en bra procent spara efter så säger vi 10%
av inkomsten. Mm.
Precis, det är liksom ett bra sätt att se på hur mycket man ska spara. Och så håller man sig till det. Och jag och Odd tänker så här att spara, först att betala alla räkningar och boende och sånt där, det är liksom det viktigaste. Efter det på andra plats så kommer vårt sparande. Så att vi sparar minst 10% och har vi pengar över, ja men då kan vi få köpa den här bilen. Då kan vi få börja med den nya aktiviteten och gå ut och äta. Men är det en månad då vi inte kan liksom spara, eller att vi inte har mer pengar efter sparandet, ja men då sparandet går i första hand. Mm. Och det tycker jag är så viktigt att man hittar en partner som har samma syn på det.
Ja, för så brukar vi ofta prata att man kanske står och tänker sig, ja men ska vi ut och äta ikväll? Mm. Och så säger man, nej men vi ska åka på en resa eller vi har ju, för vi är alltid som vårt största mål att vi vill spara pengar till resor. Då är det jättelätt att tacka nej, för båda vi vill, jag och min man, att resor är det viktigaste att spara till. Och då är det jättelätt att avstå de här små härliga sakerna, för man liksom ser till det större målet. Mm. Så att koppla det till livsmål, och då kanske man också upptäcker att man är jätteolika, då får man försöka justera det på något sätt.
Och sen när man då, om man börjar dejta en kille, ofta så finns det så frågor som är så viktiga, till exempel vilken syn man har på barn, de politiska liksom värderingarna. Men det här att hur man ser på sparandet, det hamnar liksom inte i samma placering, vilket är synd. Hade jag träffat Odd, allt hade varit fantastiskt, men jag märkte att han brände varenda krona varje månad på osunt beteende. Alltså det hade aldrig funkat. Jag hade sagt tack och hej till honom då.
Jag tror också att man måste ha något individuellt. För jag älskar att spara. Alltså jag har egna avsättningar varje månad. Jag har mina egna aktiesparkonton. Men sen har jag gemensamma saker med min man också. Och vi har framförallt ett gemensamt sparkonto som vi avsätter till. Men jag tycker det är viktigt att för oss att det inte är så att vi ska spara allt gemensamt. För min man vill till exempel ibland ta ganska, tycker jag i alla fall, höga risker på finansmarknaden. Och vi tycker lite olika där. Och jag tycker det är så bra att vi inte gör det ihop. Vi köper vissa aktier och sådana saker ihop och vissa inte. Mm. Så att det blir en bra balans. Mm. Det tycker jag är viktigt.
Ja.
Ska vi, jag tänkte bara några, det var de viktigaste tipsen vi hade. Mm. Hoppas ni tar tag i relationen nu och undviker pengarbrott.
Prata.
Ja. Jag ska bara ta lite trevliga ekonomisterbjudanden som vi har också. Så vi har då koden ekonomista i det här poddavsnittet, vad koden ekonomista ger. Om du vill starta en webbshop eller en hemsida så får du 6 000 kronor rabatt hos Smelink.
Det är bra precis.
Mm. Så gå in på smelink.se eller ring dit om du vill starta en webbshop eller hemsida. Så ger koden ekonomista 6 000 kronor i rabatt. Och det innebär egentligen att du får en gratis då. Sen får du 20% rabatt på The Hair Bar i Modgallerian. Det är bara att hälsa dig om du ringer, 20% och 10% på Myla, klädföretaget Myla, med koden ekonomista.
Bra dealar.
Ja, vi kanske ska ha en sån här ekonomista deal i allting. Ja, det tycker jag blir jättebra. Nästa avsnitt så
det kommer bli... Det blir sista för den här säsongen. Ja,
vi ska ha lite höstlov sen, tänkte vi.
Ja, då kör vi ett fråge- och svaravsnitt.
Tack för att du lyssnade.
Hej då.